Välkommen till Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag är en livsstilsentreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa. Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande för att låsa upp er inre bästa version. Nu kör vi! I det här avsnittet har jag med mig Ulf Kihlman för en andra gång. Ulf brinner för att hjälpa människor med att förbättra sin hälsa, få människor att bli av med smärta och fungera bättre. Ulf, som är hälsospecialist, driver Kihlman Health, där de hjälper flera kroniska sjuka att bli friska. De har hjälpt flera idrottare att bli friska, skadefria och hjälpt dem att prestera bättre. Ulf har bland annat hjälpt simmaren Lars Frölander att ta VM-guld och OS-guld, Therese Alshammar att ta VM-guld och Henok Goitom att bli av med sina besvär och prestera på topp. Ulf fick intresse för kroppsterapier för ett antal år sedan och har studerat olika tekniker som kunde få de flesta sjuka att bli friska. Ulf har ett eget system som heter holografisk kinesologi. Den har blandat flera tekniker som man har lärt sig under åren, som osteopati, näringslära, akupunktur, homeopati, medicin, kinesologi och hur nervsystemet funkar. Han utbildar även flera andra terapeuter i sina behandlingsmetoder. Ulf och hans team har tagit fram ett flertalet kosttillskott som heter Freeway, som hans klienter använder sig av, och även jag. I det avsnittet pratar vi om nervsystemet och hur hjärnan tolkar dess signaler. Ulf berättar hur kosten påverkar oss samt berättar vilken typ av kost kroppen vill ha och inte vill ha. Vi kommer in på kosttillskott och Ulf pratar om att det finns många dåliga produkter på marknaden och hur det kan påverka oss och våra kroppar. Vi pratar om smärta i kroppen, hur Ulf har hjälpt flera att bli av med smärta samt vad man kan göra för att bli av med sin egen smärta. Vi pratar om Ulfs behandlingar som jag har fått, och jag har även skickat dit min mamma och min pappa, och det är något som jag inte upplevt tidigare, och det har verkligen hjälpt min hälsa till att bli bättre. Det avsnittet kan verkligen lära dig mer om din kropp, ditt nervsystem och din egen hälsa. Utan vidare introduktion, här är Ulf Kihlman. Ulf, då är vi live. Välkommen en andra gång till podden.
Tack, trevligt att ses igen.
Ja, härligt att ha dig med en andra gång.
Tack.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Mycket runt omkring mig, men jag mår bra. Jag sköter mig. Jag lever ju som jag lär, så då blir man pigg och alert och orkar med livet på ett bra sätt.
Har du någon gång varit att du inte har gjort det då?
Jag har alltså levt som jag inte lär. Idag har jag klart att jag har levt innan jag började förstå hur man ska göra.
Ja.
Jag levde precis som alla andra, och kanske till och med lite värre än alla andra också. Innan jag började se sanningar. Det började ju att jag gick i konkurs ju en gång i tiden och hade ont i ryggen. Gick till en kiropraktor. Jag hade ofta ont i ryggen, alltså mycket ont i ryggen. Diskbråckaktigt. Men då tyckte jag ju, ja, då fick jag ju förfrågan från honom att skulle du inte vilja ta hand om mitt gym? Och då började jag träffa på massa terapeuter och läkare som skickade kunder till mig. Och då såg jag att det var en kille som skickade kunder till mig som jag alltid fick tillbaka sina människor mycket fortare till arbetslivet från sjukdom och skador än vad de andra fick. Och då blev jag ju intresserad, och det här intresset har ju då väckts hela tiden. Och man lär sig mer och mer och mer. Och jag är nyfiken och vill veta hur fungerar en kropp? Hur reagerar den? Och den reagerar ju på allt överallt ifrån. Och då vill man att de här reaktionerna ska vara rätt. Så hjärnan läser av omvärlden på rätt sätt. Och sin tur kan styra kroppens alla system på rätt sätt. Det är det jag är intresserad av.
Okej, så det var någon som var duktig på att få tillbaka människor. Men du är intresserad. Så där började det egentligen, att du gör det du gör idag, antar jag.
Ja, precis. Så är det. Och sen lär man sig mer och mer. Man får träffa fantastiska människor som har nördar inom sitt område. Och då får man ju titta på vad vet du, kan du? Är det någonting som jag kan lära mig av det här? Men jag ser att det viktigaste när man ska jobba med människor är att se att fattar hjärnan vad som pågår och att den gör rätt beslut. Har man felslipade glasögon till exempel, eller felslipade linser, eller fel på ögon, eller öron, eller fötter, eller så, då hämtar hjärnan fel information. Mm. Och den informationen hjärnan får tror hjärnan att det är riktig information och styrs efter den kanske felaktiga bilden som den har. Och då blir det ju inte riktigt bra inne i kroppen sen.
Hur kan man få den att ge rätt information, det blir frågan då.
Ja, jag har ju hållit på i många, många år och lärt mig av fantastiskt duktiga människor och läsa av nervsystemet. Och så träffar jag ju på 90-talet och träffar jag på Richard Holding och Allan Berdal. De hade ju gått ihop 1970 och utvecklat ett system som de tyckte var fantastiskt att utmana just nervsystemet för att se vad man ska göra ett givet ögonblick. Men när jag lär mig de här sakerna som är det bästa jag har sett. Jag har ju varit lärare hos många läkare, osteopater, kiropraktorer, naprapater, sjukgymnaster och annat.
Ja.
Men när jag fick träffa på deras tänk så såg jag att det här var det mest avancerade jag sett tidigare. Så jag blint jobbar efter deras tänk ett antal år. Då ser jag att jag får de flesta sjuka till friska. Men jag jobbar ju mycket mer med idrottsmän än vad de gör. Och då såg jag att jag fick ju inte alltid ordning på idrottsmän, så någonting fattas i deras tänk.
Mm.
Ja, om man får en sjuk människa som är rätt långt ner på sjukhusskalan eller sjukskalan och få upp den till närmare nästan perfekt, så tycker ju han att han är perfekt. Mm. Men en toppidrottsman som inte är perfekt, han kommer få småskador, kan inte prestera riktigt och sådär. Och jag var nyfiken för att se hur gör jag för att få upp dem till toppen. Och det applicerar jag på mina klienter också vanligtvis, de vanliga människor också sen nu när jag börjar förstå hur kroppen fungerar.
Mm.
Och det är bland det viktigaste är just att se hur gör kroppen i olika situationer. Vad läser den av för någonting och hur hanterar den här informationen då? Och det har jag blivit duktig på.
Mm. Jo, det förstår jag. Men du är inne lite på, eller inne, du pratar om nervsystemet. Och det tycker jag är intressant. Men hur fungerar vårt nervsystem?
Mm. Hjärnan är den del som ska förstå allting. Den hämtar intryck då från synlig smak, hörsel. Det ger 50% av all information till hjärnan. 35% från händer och fötter och 15% från resten av kroppen. Den informationen kommer upp till hjärnan och hjärnan då ska läsa av det här. Och det gör den då det med hormoner, aminosyror och transmittorämnen för att beräkna om vad det är som pågår, vad det har hänt tidigare i mitt liv. Och när jag har gjort klart de här beräkningarna så skickar den ut elektriska signaler till körtlar, muskler och organ för att styra kroppens alla funktioner. Och det kan ju bli lite konstigt om det blir lite fel någonstans. Och man överlever det mesta, men om det ska bli bra så måste man veta att det gör rätt. Och det kan fattas. Ja, många människor lever ju och tror att ja, det är så här det är. Jag har växt upp och jag har haft lite små krämpor här samt tvärtande i mitt liv och så. Och man lever som alla andra gör. Man lever oftast som ens familj har levt. Man har blivit lärd att äta på det här sättet och så. Men lever man inte och äter inte rätt mat mot den miljö man vistas i så kommer man att inte kunna fungera fullt ut. Kroppen gör allt för att överleva men det kanske inte blir så bra som det ska vara. Det är rätt lätt att äta fel mat mot det man utsätts för och då kommer kroppen kanske få en fel miljö i kroppen som gör att man kan härbärgera virus, bakterier och parasiter. Kroppen försöker hela tiden ha rätt substanser i kroppen och rätt nivåer på saker och ting. pH-balansen till exempel i blodet ska ligga på 7,365 och det justerar kroppen hela tiden så ligger på 7,365. Har man inte 7,365 i blodet så är man död.
Med,
då dör man och kroppen reglerar ju det här väldigt hela tiden för att det ska vara rätt miljö i blodet. Men alla andra vävnader behöver ju också ha rätt miljö.
Mm.
Och där är det lite svårare då. Så att, och då äter vi lite fel mat så orkar inte kroppen processa alla dessa saker. För blodet sköter den om jämnt så länge man lever i alla fall.
Ja. Okej, okay, så det vi äter påverkar då väldigt mycket pH-värdet i hela kroppen då egentligen.
Ja. Det gör det. Kroppen försöker justera det och det är därför läkarvärlden tycker det är inte så viktigt för kroppen justerar det hela tiden. När man äter mat så tuggar man ju sönder den maten och då ska ju kroppen i sin tur den här söndertuggade maten ska ju ha en basisk substans för kroppen ska kunna bygga om det till det man behöver ha. Bygga signalämnen, hormoner, trasig vävnad. Då måste den här massan vara basisk. Och då kroppen bildar bikarbonater och alla möjliga sakprocesser för att basa den här massan. Men om den inte orkar göra det jobbet, så börjar, om det inte finns då tillräckligt med substanser där, börjar skära kalcium från skelettet för att basa upp kroppen på, försöka hjälpa kroppen i det här läget.
Det låter inte så bra.
Nej, och då blir man ju benskör till slut. Och det är ju rätt vanligt här uppe i våra breddgrader att ju äldre blir, och speciellt kvinnor blir ju bensköra. Mm. Och det kan ju vara på grund av att vi inte hjälper vår kropp att äta basisk mat.
Mm. Vad är bra basisk mat då?
Ja, det är ju gröna växter och bär. Mm. Ja, och vatten och sånt. Mm.
Vad, vi pratade om det tidigare, men för de som lyssnar för första gången, jag lyssnade på ditt avsnitt 39, så pratar vi om kost och andra saker, men vad bör man undvika? Mm. Absoluta.
Ja, det jag ser, som jag säger till alla människor, det, ta bort vetemjöl först och främst. Mm. Är man van med det, för det finns så mycket vetemjöl i så mycket kost. Man börjar bli van med att ta bort det helt och hållet, då kan man börja titta på andra saker. Mjölk, nästa steg kanske. Mjölk passar inte våra människor, mjölkproteinet. Det är laktoser pratar vi rätt mycket om, och vi nordbor tål ju laktoser rätt bra, men folk från andra länder och så tål inte det alls. Men det är proteinet i mjölken som är tokigt också, som skapar massa processer, felaktiga processer i kroppen. Men vetemjöl är bort först, fullt ut.
Det är den första boven.
Det tycker jag verkligen att man ska ta bort fullt.
Men nervsystemet tillbaka till er, om det, vad händer om det inte funkar?
Ja, då kan ju få vilka problem som helst. Precis vad som helst kan hända i kroppen. Kroppen överlever det mesta, men det blir massa krämper. Allting från smärta eller organ som inte gör sitt jobb. Muskler som inte fungerar. Skadebenägen på vissa sätt och vis. Och då, det är sådana där saker som inte ska vara där egentligen. Mm. Då måste man vara nyfiken på varför då? Varför är det så här? Man ska inte vara nöjd om man inte... Ja, man ska vara, känna sig rätt perfekt. Då ska man, det är där man ska vara hela tiden.
Mm. Mm. Varför tror du människor kan vänja sig vid smärta för?
Ja, det är ju lite grann så att man föds, man växer upp och har vissa krämper kanske redan från början. Eller kommer senare, sakta ramlar man in i olika mönster hur det är i livet. Och man tar det för, så här är det för mig. Och inte tror att man kan få lindrig hjälp med detta. Men det kan man.
Mm. Vad gör du med dem som du kommer in och typ har en smärta? Hur ser det ut då?
Ja, jag tittar ju, lyssnar förstått på vilka problem personen har och frågar vad är du ute efter lite grann. Sen kanske jag inte bryr mig så mycket om det. Jag lägger det på minnet förstås. För att jag vill ju få en status på den här kroppen innan jag kan börja läsa av vad som pågår i kroppen. Så jag gör alltid en behandling och då tittar man upp och ser vad är det. Kan den här kroppen prata med mig på rätt sätt så jag får ut rätt fakta? För tittar man på en kropp från början och då kan man ju bli hänförd och följa vad den andra personen har sagt att man har fel, jag har ont i knät, då vill ju man att man kan titta på knät förstås då. Men knät kan ju vara felstyrt ifrån att det är inklämningar i ryggraden eller att det är ett organ som inte gör sitt jobb eller nervsystemet som är stört på grund av kemikalier eller någonting. Mm. Så man måste se vad är det kroppen vet och förstår, och behandling kanske inte alls rör sig i områden runt knät ens. Men jag måste få personer i ett viss status först. Sen kan man utmana sig. Om man nu kommer in med knäproblem, då går man in och sen efter man gjort klart behandlingen utmanar knät med rörelser och annat. För att se vad händer i kroppen när man rör på sig. Så man kan hoppa studsa springa när man går från kliniken.
Mm. Så egentligen titta på orsak till symptom också.
Ja, precis.
Mm. Jag tänker... Du jobbar med något som heter holografisk kinesiologi. Mm. Bara så att folk ska förstå hur det är. Vad det gör. Vad är det och hur ser det ut?
Det finns så mycket fakta inom kinesiologin. Allting började 1963. 1854 tror jag att det var Gymnastiska institutet i Stockholm, GI, som utvecklade ett ord kinesiologi, rörelselära. Mm. Det handlar ju om rörelse och lära. Och vi tittar ju på, vi som tituleras kinesiologer, tittar ju på hur nervsystemet styr och reglerar våra processer. Och det började 1963-64 med en kiropraktor som fann massa konstigheter med klienter när han står och jobbar i USA. Och han förstod inte det här. Vad är detta? Han har aldrig läst om det här. Så han går ihop med 10 andra läkare, osteopater, kiropraktorer, och som han ber om att kan hjälpa en förstå vad det är som händer här. Då börjar de se massa mönster, och efter 5 års forskning så börjar de lära ut sådana här saker, för de tyckte att det här är vad vi har hittat för bra saker för att hålla inom vår grupp. Och då öppnade de 10 olika skolor, men en av gubbarna, doktor Allan Berdahl, han ville veta mer själv. Så han åker iväg till Japan några år, han är där 3 år för att se hur man tittar på och lagar människor i Japan, sen Kina några år, och så hamnar han i Indien. Han går ihop med en av mina lärare, Richard Holding, i England 1970 och utvecklar ett system tillsammans med honom. För de sa det borde ju gå att utmana människokroppen på något sätt, så man kan se vad man ska göra i olika lägen. Ska man knäcka kotet? Ska man prata känslor? Ska man stoppa nålar? Vad gör man och vilken ordning gör man allt det här då, om det, man ska få ordning på det här? Och ja, det var ju de jag träffade på då och tyckte att det här är fantastiskt, men det fattades ju vissa delar i det hela också. Sen är det ju så, när man, ibland kan det fattas lite näring för att kroppen ska orka dra en process till, vi överlever det med, även fast vi har lite brister på olika sätt och vis. Men om det ska bli perfekt och vi ska laga kroppen, så kanske vi måste tillsätta lite saker ibland. Och då har jag ju tittat på det här och nördat mig in i det där också. För att de flesta saker som säljs på hälsokosthyllan och i apoteket kan man kasta att det är bara dåliga saker. Det är inga bra saker. Det är inte hopsatt på rätt sätt. De har läst och satt ihop någonting och säljer med mördande reklam, men det fungerar inte oftast. Och äter man en substans, det kan finnas en substans i ett piller som kroppen behöver ha, och när den är mättad så kanske det resten av piller finns bindemedel eller en kapsel eller någonting som inte fungerar för kroppen, och stoppar man i sig det då varje dag för man tyckte att det pillret gav mig lite energi eller annat, så kommer man bli sjuk på det där, för det kommer ligga störa kroppen varje dag, varje dag, varje dag, och det slår ofta på ett organ, körtel eller en muskel som gör att det här funkar inte längre, och då blir man sjuk i det området till slut. Så det har kommit folk till mig som har fått till med cancer i kroppen för att de äter någonting som de har gått och köpt på hälsokosthyllan.
Det är ju helt sjukt.
Ja, alltså, tyvärr.
Man tror att det ska vara bra.
Ja, och det är det som är så synd att, man, att folk bara, och till och med personal på hälsokostställena är inte väl utbildade, utan de tänker mer kanske pengar än annat.
Mm.
Och inte ger rätt saker till folk. Jag försöker lära ut det här. Jag har filmer på nätet och sånt där som man kan titta på lite grann. Och för lär man sig de testerna, då kan man ju se själv vad det är som fungerar och inte fungerar. Då kan man ju se att nej, det där vad ni försöker packa på mig funkar inte för mig i alla fall. Så man kan hitta rätt saker i alla fall.
Mm.
För jag brinner ju för att hjälpa människor att bli friska. Oavsett om det är jag eller någon annan som gör de friska spelar ingen roll. Jag vill att folk ska kunna vara friska och krya. Och det finns medel för det, hjälpmedel. Att man, och det är att utmana kroppens nervsystem för att se hur reagerar den här kroppen. Och då finns vissa enklare tester. Sen jag lär ju ut på homkurs kallar jag för. Det är en 2-dagars utbildning för att testa saker hemma. Man kan laga folk rätt bra med de metoderna, och man kan se, tål jag detta, tål jag inte detta. Är någonting jag har behov på eller har inte behov på det här?
Mm.
Så man inte går och köper någonting som man inte ens har behov på. Fast det kanske var en bra sak, men då lägger man ut pengar på saker som inte man behöver lägga ut pengar på.
Ja, just det. Hur kan man göra de testerna?
Ja, och då finns det ju som sagt kurser för det här. Det finns, jag har utbildat folk från hela världen. Jag har folk från Ukraina, Ryssland, USA, England, Finland och så vidare som är utbildade i mitt tänk som kan hjälpa en. Men annars har jag lite små filmer på vår hemsida, tror jag.
Mm.
Där förklarar lite grann hur man kan göra själv hemma.
Just det.
Ja, är man mer intresserad så hör av er, så finns det ju sådana här kurser som är, man kan lära sig mer på.
Ja, men vad kul. Då är det din hemsida är Kihlman Health, eller?
Kihlmanhealth.com, ja. Ja, precis. Där kan man gå in och läsa lite grann om vad vi gör och inte gör. Och där finns ju också guider till kurser. De här som är utbildade av mig, och de är med på mig och hos mig och gått mina utbildningar och är med på mina hemkurser på de här så några gånger, så får de sätta upp de kurserna själv. Så det finns, nu nästa helg så är det en kurs i Gävle som går hos en tjej som är utbildad av mig. Så jag försöker för att sprida det här så att inte jag ska stå och göra allting, för det finns ju andra som kan göra jobbet också.
Ja, det kan vara ganska jobbigt om du ska göra.
Ja, precis.
Finns bara en av dig.
Ja, Och tiden räcker inte till alltid, nej.
Nej, precis. Jag hörde att du var, vad var det? Till nästa år någonting var du fullbokad.
Ja, jag tror att september, oktober som ny kund så är jag fullbokad tills dess, ja. Mm.
Ja.
Så det, men jag har ju folk som är utbildade av mig, jobbar hos mig. Och det finns folk som är utbildade runt om i landet som är utbildade och licensierade utav mig för att göra mitt jobb.
Mm. Ja, det är bra. För det, kunskapen sprids och det ja. Finns andra som kan hjälpa till också. Men vi var inne lite på smärta tidigare.
Mm.
Hur, har du något så här case, något exempel som du skulle vilja lyfta?
Ja, det är väl, jag kan, smärta det är ju någonting som man kan få på grund av att man har inflammatoriska processer i en vävnad någonstans, eller att kroppen har skickat smärta från andra ställen i kroppen och så. Jag har ju en kille som har haft väldigt, väldigt ont. Han kommer med sin pappa första gången. Han spelar innebandy på hög nivå. Han är sjuklig, ung kille. Han är sjuklig, han är dålig hy och väldigt, väldigt ont i höger axel. Han har så ont i axeln så han kan inte göra någonting utan att äta Alvedon eller liknande preparat. Och då äter han kanske 3-4 sådana Alvedon 3-4 gånger per dag. Har gjort det i något år. För att han har så ont.
Varje dag.
Varje dag, och precis.
Det är inte bra.
Vet, det kan, nej, det kan vem som helst förstå. Ja. Okej, och det belastar man ju levern på också. Mm. Så när jag träffar honom då så måste jag först och främst få honom att fungera som han ska göra. Och han blir rätt fort frisk. Så han är frisk kille och hyn blir bättre fort. Men smärtan ligger kvar. Och när man har smärta på det sättet som ligger så djupt och man inte får bort det från första behandlingen så måste man gå in och titta lite grann i leverns arbete. Och då gick jag in och tittade just i leverns arbete på ett djupare sätt. Jag har sett att jobba med som man gör på alla människor som kommer. Och de flesta människor så ser man att vår värld är lite för förgiftad mot vad vi klarar av riktigt. Man ska ju äta den mat man behöver ha för att hjälpa levern att hantera miljögifter. Det ska innehålla vitaminer och enzymer och antioxidanter för att hjälpa levern att hantera dessa gifter som kommer in på olika sätt genom luft, mat, vatten och vind. Så kommer det komma in i våra kroppar och det hamnar i blodet och levern då ska rena det blodet. Om inte levern gör sitt jobb, då börjar ju levern, ja, det fallerar. Då åker man gifterna runt i blodet och tar död på celler. Det gillar inte kroppen där. Då har den inte försvar. Den har fettceller i hjärnan, lever på andra ställen i kroppen, underliv, bröst och så. Där den börjar lagra in gifterna. Och som ung person så har man rätt mycket depåer att fylla på. Men till slut blir det fullt och det börjar läcka. Då kan det bli vilka konstiga fel som helst. Och i hans fall i alla fall så var jag tvungen att gå djupare in i fas 1 i leverns arbete. Då har jag en rackarns massa markörer för att kunna gå in och titta vad är det som är fel i leverns jobb då. Och då hittar vi saker som låg under ytan som inte vi kom åt med de grundläggande metoderna som ofta brukar räcka. Och då försvann smärtan hans axel och han slipper äta Alvedoner hela dagarna. Så man kan ju komma åt alla fel, men ibland kan det vara liksom lite trixigt. Men man försöker alltid få kroppen först i ett bra skick så man kan gå lite djupare åt olika håll för att leta så.
Mm. Hur gjorde du det? Alltså, du förstår att det är levern som inte gör ditt jobb.
Mm. Ja, jag har ju en metod. Alltså, när man jobbar som jag så har man ett sätt att trigga sig in i nervsystemet. Det går inte bara liksom att tro att man kan få fram faktan i blank och bara och lägga på någonting och tro att man kan få ett bra svar. Det är för djupa frågor. Så man måste digga sig in i nervsystemet och sen utmana det nervsystemet och kunna sin medicin också. Hur kroppen bryter ner och gör saker. För kroppen har ju olika processer för att bygga upp saker och styra olika saker. Då vet man att till exempel i hormonsystemet att man bryter ner maten, bildar kolesterol, bildar pregnenolon, så bildar progesteron och så går det ner till mineralkortikoider eller ner till könshormoner. Då måste man veta de här stegen för att kunna utmana de stegen sen. Och så. Och det är man påläst, vi som håller på att jobba på det här sättet vet hur vi ska testa.
Mm.
Och det får man göra då med sådana här, då har jag ju ett kit. Jag har ju då ett det finns olika laboratorier med England, Tyskland och USA som jag köper oftast markörer som är gjorda för oss läkare, sådana som jag, för att kunna utmana med olika substanser, olika processer i kroppen, och då kan man läsa av detta och se vad behöver man göra åt det här och varför man har problem till exempel. Är det virus, bakterier, parasiter, kemikalier som ligger belastade i kroppen så att inte kroppen kan göra de här processerna? Man överlever nästan allting, men om det ska bli perfekt så måste man kanske hitta grundorsaken till de här sakerna.
Just det.
Jag jobbar ju väldigt mycket med toppidrottsmän, och det är inte så sällan de kommer in och känner att nej, det är någonting som inte stämmer. Jag vet att jag kan prestera bättre, men det är någonting. Jag förstår inte det här. Och läkarvärlden förstår inte. Och då brukar de komma till mig, och då brukar jag kunna hitta vad kan det vara. Om det är någon parasit eller om det är kemikalier eller vad det nu kan vara för någonting som hindrar processerna funka fullt ut.
Hur gör du då när du gör de här testerna? Hur går det till praktiskt?
Ja, det är ju svårt att prata, berätta det på, med ord. Mm. Utan man har ju genom årens lopp sett att kroppen reagerar på olika sätt och vis. Och näringssystemet styr organ och körtlar och muskler. Och då har vi sett att om vi får kroppen att komma till viss stadie, så kan man utmana vissa muskler för att komma åt vissa system i kroppen. Det är det vi utmanar på olika sätt och vis. Det är det.
Mm. Mm. Ja, men jag har ju själv gått en behandling hos dig. Mm. Och man tror inte att det är sant. När man blir helt så här, ja. Blir helt så här, fan, hur stämmer det här?
Ja.
Men det gör ju det.
Alltså, ja, det är ju så. Kroppen reagerar alltid på allting. Och det är det vi vet, hur den ska reagera. Och då utmanar vi på ett visst sätt. Och gör den inte på det sättet ska vara, så är det någonting som är fel. Och då försöker vi hitta varför. Mm. Sen när man gjort klart en behandling, då kan man utmana kroppen i verkliga livet, hoppas, studsa, springa, tänka, vad man nu vill utmana, så kan man se, vad gör kroppen? Jaha, den gör så här, så ska den inte göra. Och så får man hjälpa kroppen att hitta tillbaka till det, hur den ska göra.
Mm. Mm. Men du nämnde lite innan att du har jobbat med Henok Goitom.
Ja.
Kan du inte berätta hur det kommer sig att du får jobba med honom?
Mm. Jag jobbar ju med, som sagt, mycket idrottsmän, och under årens lopp så har jag träffat på allt från sjuka människor till friska människor. Och när det var Henok Goitom, AIKs lagkapten i fotboll, han kom till mig för, jag tror att det är 7-8 år sedan kanske, jag vet inte. Det går så fort allting. Så fick han ett råd utav Noah Sonko Sundberg, som är en ung fotbollsspelare, spelade då i AIK. Och han kommer till mig genom sin mammas försorg. Hans mamma hade lite krassligt lite problem, och då var väl han med för att hon hade väl ingen barnvakt. Och då var ju han en liten knatte, och då frågade jag honom, vad tycker du om att göra? Ja, att spela fotboll, det var hans liv. Jaha, och han sa, jag ska bli proffs på det här. Jag ska bli bäst på det här, sa han. Som ung liten knatte. Jaha, och då såg jag glimt i hans öga. Då sa jag så här, okej, jag ska hjälpa dig att hålla dig frisk och kry tills dess. Tills du blir vuxen. Jag ska sponsra dig med mina behandlingar och mitt tänk tills du är vuxen. För oftast när man är gammal och det går bra för en, när man har blivit proffs och tjänar pengar på, då behöver man inte den hjälpen kanske på samma sätt. För är man ung så har man ju inte råd kanske få den professionella hjälp som man kan behöva.
Nej,
så jag hjälpte ju honom, och han har varit frisk och kry sedan dess. Och spelar väl i Östersund just nu. Men han var ju med i juniorlandslag och så vidare. Men han sa ju till Henok Goitom när han var skadad för 7 år sedan kanske. Mm. Att jag tycker jag ska gå till Ulf Kihlman. Då tittar ju Goitom på honom. Vad ska den där knatten kunna säga till mig? Jag har ju varit runt hela världen. Har varit hos de flesta många stora klubbar. Har fantastiska terapeuter runt omkring mig. Men de har inte klarat hans problem.
Mm.
Och han hade ju det tänket att han skulle sluta spela fotboll. För att han hade ju så mycket problem den tiden. Så han tänkte lägga ner. Men då tänkte han, okej, jag åker väl till den där Ulf Kihlman då. För att se vad han kan göra. Och han kom ju till mig och sa ingenting vad han hade för problem. Han ville se vad jag kunde göra och vad jag kunde hitta. Jag hittade ju hans problem rätt fort, och så gav jag honom bara en check. Kanske en 20 minuters, halvtimmes check och få det på nervsystemet. Och gav honom lite råd. Och då började han funka så bra, så han kom i 2 i skytteligan. Och han blev proffs igen och kom ut på marknaden igen. Och Sen slaviskt följer han med mitt tänk här efter det när det börjar gå så bra. Så att han följer mina råd och gör vad han ska göra. Och då håller han sig skadefri också. På den vägen är det.
Mm. Vilken jäkla efterstory alltså. Och så får han frisk och så, ja, så levererar han och, ja, känner sig riktigt bra.
Och det, när man jobbar mycket med någon så kommer man ju oftast nära personen. Så jag blev till och med bjuden på hans bröllop. Hedrande för att vara med på det.
Han ska gifta sig alltså?
Han har gift sig.
Han har gift sig? Ja, ja, ah, okay. Sig, så att, ja, det visste
jag
inte.
Ja, men det var ett väldigt trevligt bröllop. Jag som är svensk och vit människa får ju inte vara med på såna här saker annars. Utan han kommer ju från Afrika och hans fru kommer från, ja, jag kommer inte ihåg vilket land hon kommer ifrån, men det är ju, de har ju då så stora bröllop.
Ja.
Så det här var ett litet bröllop, det var 250-300 människor som var där.
Det var ett litet,
ja, det är fantastiskt. Det var ju fantastiskt att vara med på sånt där bröllop och se hur de gör och den glädje som fanns med där. Det var, ja, jättekul. Mm.
Värdet att det bildas en relation också. En,
ja, jag vet, precis. Så det blir lätt så att man, de som fastnar för att se att de får hjälp och de, man kommer, för jag är ju rätt nyfiken, jag måste ju försöka, först när man rättar till en människa så måste man ju, ja, få den att fungera, sen måste jag ju se i vardagen, vad är det för någonting som kanske triggar dig i vardagen, är det fotbollen eller är det någonting du äter, är det någonting du är hemma i när du sover, jag måste vara nyfiken och se vad är det som gör grundfelet någonstans. Och då kommer varandra rätt nära. Jag ger mig ju inte förrän jag fått ordning på en människa egentligen. Det är ju så jag vill ha det. Alla kanske man inte behöver vara så noggranna med. För de är inte så presterande som han är. Men när man toppidrottsman så måste man, då vill man känna att det stämmer. När man hoppar upp och springer och hoppar, studsar, sparkar fotboll och tacklas och nickas. Och sånt där. Då vill man att allting ska fungera. Eller man är skidåkare och ska åka långt eller kort eller, ja, allt det här. Då vill man vet hur det ska kännas när det är perfekt.
Mm.
Och är det inte så perfekt, då brukar de ju höra av sig och säga att det här händer. Jaha, vad är det som gör att det händer så här? Det är det jag måste vara nyfiken på. Och det kan vara allting från att man har felslipade linser till att man har felaktiga skor eller äter fel mat. Eller, ja, det är mycket som kan hända.
Mm, för mig var det felaktiga skor, kommer jag ihåg. Jag kommer inte slängde mina sulor. Alltså, de här, de är bara...
Det här med sulor är ju intressant. Jag upptäcker ju saker för att jag jobbar med folk och är nyfiken. Jag hade ju Erik Wahn, Nordens snabbaste sprinter i år 2000 någonstans där. Och han hade ju oförklarliga problem som inte läkarvärlden och hans terapeuter runt omkring fick ordning på. Men jag får ju ordning på honom så att han kan ju börja springa igen på ett bra sätt. Men så är det världskuppstävlingar i Gävle, början på 2000-talet. Då står det på löpsedeln att Erik ska inte vara med och springa för att han har ont i ryggen. Så jag väntar ju bara på att han ska ringa mig, men han ringer ju inte killen.
Vad ringer mig?
Ja, för jag vet att jag kan hjälpa honom, men han ringde ju inte. Så jag ringer upp honom dagen innan tävlingarna. Och han blev förvånad att jag ringer upp honom, för det brukar ju vara tvärtom. Och då sa han så här, ja, jag har så ont i ryggen, han går nästan med kryckor. Ja, då sa jag lite så här för skämt till han att, ja, du känner väl ingen som kan hjälpa dig med ryggen. Och med Ulf, jag vet att du är fantastiskt duktig, men det är ju morgon ska spela, det fattar, det går ju inte. Ja, var är du någonstans? Är du i Gävle, sa jag. Ja, han var i Gävle. Då sa jag så här, jag tror att det högst tar en timme med tåg från Gävle station till Stockholm station. Jag hämtar det där, sätt det på första tåg. Han gör det för att han har ju fått så mycket hjälp och vi har kommit varandra nära, han och jag också. Så han sätter sig där på tåget och jag hämtar upp honom på centralstationen. Jag bor ju då Nacka Älta, det är sommar. Efter en timme på behandlingsbänken så kan han springa och hoppa som en gasell ute på gatorna där ute. Så folk som sitter ute och käkar lunch på stället ute i trädgårdarna ser en av världens snabbaste sprinter hoppa omkring där. Men så tar han på sig sina tävlingsskor och då får han ont i ryggen igen. Och då jag såg det första gången och då tänkte jag, vad sjutton, här hoppar han studsar som en gasell med vanliga jumpaskor, men de här tävlingsskorna funkar inte. Tävlingsskorna är ju rätt lätta. Mm. De har dobb skruvande där fram, nice, som har en viss legering. Så skruvas fast i skon som har en viss legering.
Ja.
Och när jag bara tog bort dobben från skorna, då fick han inte ont i ryggen. Men så fort jag skruvade in de här dobben i skorna så fick han ont i ryggen.
Sjukt.
Då frågar jag honom, för jag vet att de springer på olika mattor och de har olika sorters dobb och skruva in i skon.
Ja.
Och då frågar jag honom, har du fler dobben med dig? Ja, det hade han. Så jag laborerade, det var inte... helt andra dobb, utan jag fick skruva ur vissa och skruva i andra för att det skulle stämma. Då fick jag fram en sko som fungerar bra. Så dagen efter på tävlingen springer jag en tiondel från pers. Sen glömmer jag ju det där. Sen tar det några år, så kommer Oskar Jansson som hade svenska rekordet i stavhopp innan Duplantis. Han hade 5,87. Han hade 17 års tid, tror jag, utomhusrekordet. Och han, efter han tog svenska rekord, så var han långtidsskadad flera år innan han fick tag i mig. Och då kom han till mig, till min klinik. En timme på kliniken och en timme på Bosön, så hoppade han stav igen. Men 4 månader senare så ringer han upp mig och säger: tack Ulf, det har gått jättebra, men nu har jag ont i baksida lår. Han bor i Göteborg, och då sa jag: men du får komma upp då. Och då kom jag upp och träffas i Sätrahallen. Så jag tar med mig en portabel bänk, ställer upp mitt i Sätrahallen och justerar upp honom i hallen där, så att han ska fungera, närsystemet fungerar. Och så får han springa. Han kommer haltandes tillbaka och säger: nej, det gör för ont i baksida lår. Och då läser jag av närsystemet och ser vad som har hänt. Jag rättar till de felen. Och då brukar det vara så att man behöver bara göra det några gånger, så börjar kroppens fel försvinna, för nervsystemet behöver styra musklerna på rätt sätt. Mm. Om man inte har fysiskt skadat en muskel av eller så. Men varje gång han sprang fick han ont, och samma fel dyker upp på behandlingsbänken när jag ska rätta till. Och jag ser, alltså till slut så ser jag, jag kommer inte åt felet. För det är samma sorts behandling kroppen säger till mig att jag ska göra varje gång. Mm. Och det triggas igång på samma sätt. Till slut förstår jag ingenting. Vad är detta? Felet kommer tillbaka hela tiden och kroppen visar mig bara samma sak hela tiden. Jag kommer inte åt det här felet. Och då helt plötsligt så slår mig i huvudet: men ta av dig skorna, sa åt han. Ja. Han tog av sig sina skor. Det var inga skor med dobb i, utan det var bara några jumpaskor som luktade fasen illa. Så att, men, och då behövde jag bara rätta till att en gång. Han springer barfota. Då behövde jag bara rätta till att en gång, och så gör det inte ont i baksida lår igen. Då kan springa fulla attack 10 gånger utan problem. Och då tittar jag på den här skon igen. Ja, det här var en sko som inte var dobb i. Den luktade väldigt illa. Var inte tvättad någonsin. Ja, och i det här läget så börjar jag titta på skor mer, och då börjar jag se det att det är som så på idrottsmän, på alla människor egentligen. Först såg jag det på idrottsmän, att man måste vara väldigt försiktig med att titta på vad är det för skor du använder, för 10% av all information till hjärnan kommer från fötterna. Mm. 10%. Det är rätt mycket information som hjärnan ska få där nerifrån. Och är det då fel information från fötterna till hjärnan, så kommer hjärnan styra kroppen felaktigt, och man kan få massa fel. Ofta sätter sig fel i en fotled, knäled och på där man har svaga partier. Okay. I hans fall så var det väl att han var tvungen att skaffa sig lite andra skor som inte var så där smutsiga. Och det är ju så att du och jag, som är ungefär lika stora, ungefär 80 kilo, svettas ungefär en kopp med svett från fötterna varje dag.
Är det så mycket?
Så mycket är det.
En kopp med svett?
En kopp med svett.
Ja.
Ja, precis. Och vad innehåller det svettet? Ja, avfall från dig.
Ja.
Ja, det kommer lite grann i strumpan och lite i skon varje dag. Varje dag, varje dag. Till slut blir den här skon förgiftad lite grann, så du måste tvätta ur den med en alkoholduk så att du tar död på de här bakterierna. Men det där har ju skovärlden tänkt på en hel del, så de har stoppat i sulorna, har de stoppat antibakteriella medel i.
Mm.
Men antibakteriella medel fungerar inte för människokroppen.
Inte så bra alltså.
Nej, och det blir fel i närsystemet utav de här gifterna man har i skon.
Mm.
I sulan speciellt. Det är därför jag ryckte ut dina sulor, för de var inte bra i ditt läge där. Så. Och det här lär jag ut till mina kunder. Alla kunder som går ifrån, så får man titta igenom och titta på det här med skor. För det är för mycket information från fötterna för att det ska bli fel. För har du felaktiga skor, så räcker det gå 4-5 steg så har du adopterat ett fel i närsystemet.
Ja, det är på en
gång. Och det är därför jag vill lära ut det här till alla mina kunder som kommer. Att de måste ha koll på det här med skor, för det är viktigt.
Mm.
Det är viktigare än man tror. Jag har ju lärt ut hur jag tänker och jobbar till terapeuter runt om i. Och ibland så kommer de här kunderna som har varit hos någon av de här terapeuterna, och så ser jag direkt att det här skadan beror på att du använder felaktiga skor. Då frågar jag: har inte den här personen som jag har lärt ut det här till, har inte de berättat det här med skor för dig?
Mm.
Nej, säger han. Och kanske bara var det som gjorde att felet kommer tillbaka hela tiden, så man inte kommer åt problemet. Så därför är det viktigt att hela tiden alltid få rätt information till hjärnan, så att hjärnan kan läsa av vad som pågår. Annars kan det bli en massa konstiga fel.
Fast man tror man har löst det.
Ja, det löser sig inte riktigt om det inte det blir rätt information.
Mm.
Då kanske de går bet på den här kunden. Och så kommer de till mig och säger att men, det är ju bara skon också. Okej. Okay. Och så förvåning på det och så är de okej. Okay.
Mm.
Jag hade en kille som ung kille. Han är duktig hockeyspelare. Ska åka iväg till USA. På sommarlovet så åker han wakeboard. Och så rasan slår i kroppen i vattnet. Och sen helt plötsligt får han så mycket smärta i kroppen så han kan inte spela hockey längre. Han har bara kraftig smärta i kroppen. Så kraftig smärta så han kan inte göra någonting egentligen. Han kan inte prestera, kan inte idrotta eller någonting. Och är väldigt idrottande människa från början. Och då går han till en av mina kollegor som inte får bort det här. Hans mamma tänker, men jag går till Ulf med sonen. Då såg jag att det här var ju skorna som var en sak. Och då när vi fick bort det så började kroppen bli frisk. Och idag har han inga problem med smärta i kroppen.
Oj, så egentligen från att vara
alltså,
knappt kunna idrotta?
Ja, ingenting. Ja. Alltså, till att kunna bli normal igen. Nu har det gått så många år så att hans hockeykarriär är slut i alla fall på det sättet. Men han har gått många, många år genom att inte fått rätt hjälp.
Ja.
Mm. Så skor är viktigt. Ja. Allting är viktigt, men skor är väldigt viktigt.
Vad är viktigast för en kropp ska fungera bra? Vad skulle du säga, vad är som viktigaste fokus?
Nej, först och främst är det att man äter rätt mat. Rätt mat först och främst. För att annars kan inte kroppen fungera på rätt sätt. Äter man, till exempel, många säger, men jag äter ju vetemjöl och kan prestera. Och ja, man kan prestera väldigt bra kanske. Men man skulle kunna gjort det bättre om man hoppar över det med vetemjöl. För tarmen blir oftast lite inflammerad och då tar inte upp näringen på det sättet. Då blir det en massa följdproblem på det. Sen när man är ung och frisk och har mycket energi så kan man ju dölja det problemet lite grann. Men det kommer slå igenom och man får inte tillräckligt lång karriär eller blir skadebenägen eller något sånt där. Så kosten är viktigast först och främst. Sen måste man se, rör sig kroppen på rätt sätt eller vad är det som stör kroppen? Och, ja, man kan ju ha fått parasiter, varit utomlands eller någonting i kroppen som stör nervsystemet och så.
Mm.
Ja.
Ja, jag hade fått i mig bekämpningsmedel.
Ja.
Från Asien, kommer jag ihåg.
Ja, och det är ju då varför alla blir utsatta för bekämpningsmedel, kemikalier från det som släpps ut i våran värld.
Mm.
Genom luft, mat, vatten, vind. Och då ska ju, som sagt, som jag sa tidigare, levern rena det här och få ut det genom kroppen. Men om du inte äter perfekt mat för att hjälpa levern mot det du utsätts för så kommer kroppen lagra in det här. Och så blir massa följdproblem på det.
Mm. Ja, och det blir sällan bra.
Nej, då blir det ju inte riktigt bra. Då får man ju ha den krämpan eller det problemet och tro att det är så det är. Jag är född så eller det har blivit så här. Mm. Och läkarvärlden tittar ju inte oftast på det här då. Mm.
Nej, precis. Det är, generellt så brukar de inte titta på vad man käkar. Det har jag aldrig hört i alla fall när jag var som läkare. Så hur ser kosten ut?
Nej,
det,
tyvärr.
Det är ju inte den första frågan.
Mm.
Ja, precis. Tyvärr. Men jag tänkte, för dig, vad är någonting som du måste ha i din vardag? Vad måste du ha i din vardag?
Jag måste ha bra mat. Maten är tyvärr väldigt svår att vara exakt med, för det säljs inte. Går man in i livsmedelsbutik idag så är det inte så mycket saker som är rena från växtgifter eller kemikalier eller annat. Det är kanske växt. Ja, det är inte så mycket bra mat. Det är jättemycket goda saker att stoppa i munnen, men det kanske inte är tillräckligt nyttigt. Så jag kompletterar ju kosten med mina tillskott som jag letar efter i världen runt. Och då, de tillskotten innehåller då växter, bär och sånt som människokroppen behöver. Då vet jag vad jag ska komplettera min kosthållning mot det liv jag lever. Jag tränar ju. Försöker träna 2 pass om dagen. Jag har ett styrkepass, en muskelgrupp om dagen. Jag försöker göra ett fyspass, springa cross-trainer eller någonting sånt 45 minuter varje dag också. Sen står jag och jobbar med kunder hela dagarna. Men jag är ju alltid pigg och alert och skadefri för att jag gör och har sett vad det här behöver jag ha för att klara av min vardag. Jag har ju idrottsmän som kommer till mig som har gått in i väggen och sånt där. Då ser man ju att de har ju oftast presterat rätt bra men helt plötsligt så gör de inte det längre. Och det är för att kroppen orkar inte längre gå på för dålig näring. Och då är det inte så svårt egentligen att få igång dem. Det är egentligen bara att hjälpa kroppen att hitta sig själv. Se till att de får rätt näring mot den prestationen de ska göra. Och då kan de börja prestera rätt fort igen på rätt sätt. Men oftast någon som är sjuk ofta, skadad ofta, så att de får inte i sig vad de behöver ha för att klara det liv de utsätts för. Så jag behöver ju ha rätt näring först och främst. Sen har jag ju sett att, att jag sover jag mina timmar jag ska ha, cirka 8 timmar, då är jag pigg och alert. Så jag försöker lägga mig så tidigt som möjligt. Så jag lägger mig ungefär vid 10-tiden vanligtvis. Jag går upp i 5:45. Så då får jag i mig de timmarna jag behöver ha. Och då är jag pigg och alert och så. Missar jag det med sömnen märker jag, då är det lite såsig i skallen och sådär. Så
Har du några andra så här, rutiner som du gör som stärker dig?
Ja, jag går upp varje morgon. Varje morgon går jag upp och mjukar upp mig. Jag går igenom med nackens alla rörelser man kan göra med nacken. När jag känner att det är någonting som känns stelt, till exempel man sätter igång och vrider på nacken och skakar på huvudet, så har jag tekniker för att få bort de felen. Och då rättar jag till det. Så går jag igenom alla kroppsdelar på morgonen. Det tar mig ungefär 20 minuter att gå igenom det här och stretcha lite grann, så att jag har en kropp som är pigg och alert och fungerar när jag går upp.
Ja. Är tekniken för nacken, det kanske är någon som är någonting du kan delge. Jag tänker att många kanske stelar i nacken.
Ja, man måste ju kunna lite saker om kinesiologin där. Men jag brukar lära ut det till mina klienter. Men jag vill gärna ha dem på plats då, så jag kan visa hur det där fungerar. För det är lite knep och knåp med det. Så att det. Och det gör jag på mig själv då. Alla mina adepter som jobbar ut i världen här, de har blivit lärda, så jag säger åt dem, lär era klienter detta, för det är ett sak som jag kallar som egenvård, som jag sett hjälper nervsystemet att nollställa sig och bli okej. För ofta är det som sagt att det är inte muskeln det är fel på i nacken som krampar ihop som är det problemet, utan det är nervsystemet som inte styr det på rätt sätt. Och då rättar jag till det och då börjar allting bli mjukt och fint och så. Det är det första jag gör på morgonen, och sen hoppar jag in i duschen och därefter går jag och tar de tillskotten som jag behöver ha. Som jag vet jag behöver ha för att klara av min vardag. Så jag äter mina tillskott 3-4 gånger per dag, och då vet jag vilka mängder av vissa saker jag ska ha. B-vitaminer, D-vitaminer, proteiner och salter och fettsyror och sånt. Men jag vet det här är precis vad jag behöver ha som passar min kropp. Sen åker jag ju till jobbet och står och jobbar då med ett antal klienter, och sen till lunchen så går jag ner i gymmet och så tar jag ett styrkepass. Jag tycker om det och kör igenom en muskelgrupp om dagen ungefär. Då lägger jag kanske 40 minuter på det, 45 minuter beroende på hur hårt jag vill träna. Jag brukar oftast inte slöja i gymmet. Sen tar jag en lunch. Äter gärna något grönt eller bär till lunch tillsammans med mina tillskott som jag tar fram i den mängden som jag vet jag ska ha, som är uttestade för mig. Sen har jag kunder på eftermiddagen. Därefter så på eftermiddagen när jag kommer hem så stoppar vi med någonting för att dricka lite grann och så. Och så går jag och beroende på var jag är någonstans. Är det dåligt väder kanske jag går in på gymmet och står på en cross trainer eller löpband. Helst vill jag ju vara utomhus och göra mitt D-pass utomhus. Men ibland ska vädret vara lite hårt kanske. Så är man lite slö där, så går in på gymmet istället.
Ja.
Men det är fantastiskt att springa i skogarna och sådär.
Just det. Så jag kan ta hand om din kropp.
Ja, jag har ju lärt mig vad jag behöver göra för att det här ska funka. För att jag är alltid pigg och glad och frisk. Jag är aldrig sjuk. Jag är skadefri. Ändå 62 år gammal och kör hårdare än de flesta. Har väl samma värde som en vältränad 34-åring om man tänker så.
Imponerande.
Ja, men det är för att jag pysslar om mig. Om jag inte skulle pyssla om mig så går man ju sönder. Och då kan man inte träna och då blir man tråkig.
Men inte livet lika bra.
Nej, det blir så.
Som det kan vara.
Ja, precis. Och väl den glädjen i det hela som jag vill gärna sprida. För att alla människor ska kunna bli pigga, friska, fräscha. Och kunna prestera med det de vill prestera. Börjar man prestera fullt ut och märka att det här håller inte. Jag går sönder hela tiden. Då måste man se varför och hur. Varför är det så här? Och då har jag tekniker för det.
Just det. Vi pratade innan vi började här. Jag tycker det var intressant. Jag tror att många lyssnare kan tycka att det är intressant också. Du pratade om radioaktivitet.
Ja, det är så illa så att jag har separerat med min fru. Vi har skilt oss.
Ja.
Och då har jag valt att flytta ifrån där jag jobbar och bor egentligen. Och då har jag hoppat runt i lite lägenheter. Och då är det så att jag fick snabbt försöka hitta en lägenhet. För jag hade sagt upp en lägenhet för att jag ville satsa och försöka komma tillbaka till min fru och allting. Men jag känner att, nej tyvärr, hon är underbar men jag kan inte... Det är olika beslut som jag måste ta och jag har flyttat ifrån henne då. Då i alla fall så kommer jag upp i en lägenhet. Jag får komma först upp i lägenheten. Det är ett högt hus, 11:e våningen. Jag får flytta in där och eftersom jag behöver lägenheten så fort så vill jag bara komma upp och titta. Ja, det ser fräscht ut. Det är 85 kvadratmeter. Det är precis vad jag behöver ha. Det ska vara tomt. Jag vill ha egna möbler där. Och flyttlasset går en onsdag innan nu i augusti-september månadsskiftet. Så jag får komma upp dagarna innan månadsskiftet för lägenheten står tom. Så jag säger bara ja till lägenheten. Flyttlasset går upp på onsdag. På torsdag kommer jag upp och ska packa upp det här. Jag tittar ut genom fönstret. På andra sidan gatan så står ett höghus i lägre äldre modell som är 8-9 våningar. Det här är ett 15 våningshus där och jag bor på 11:e våningen. Jag tittar ut genom fönstret och ser på taket på det 8-9 våningshuset så står det fullt med sändare. 3G, 4G, 5G, vet inte vad. Men jag vet ju, det där är ju någonting man många pratar om och jag jobbar ju med hälsa och sett att många människor kan må dåligt av sånt där. Så jag vill veta mer om det här. Så jag ringer en god vän som har en mätare och när jag kommer upp med lägenheten och slår på den här mätaren så slår den fullt ut. Alla lampor bara lyser rött i hela apparaten. Då ringer jag en kund som har jobbat med det här sedan 93 och frågar, hör du, det här, är det okej? Okay? Då sa han så här, slår den mätaren i botten så borde du, då slår det över de här värdena. Då frågar jag honom, har du en bättre mätare? Ja, det har jag. Så åker jag ut och hämtar en bättre mätare. Mm. Om jag mäter wifi-strålning i där jag har min klinik och jobbar så står det på 0,4 millisievert per kubikmeter. Det är bara mäter på, det är 0,4 där. Om jag går ut på balkongen där jag bor i, jag ska inte säga var, och står på balkongen mot de här andra höghusen med sändarna på, så slår det på 1,5 miljon till 2,5 miljon millisievers per kubikmeter. Oj.
Det är sjukt.
Ja, och när jag går in då i lägenhet och stänger dörrar och fönster så slår det mellan 4000 till 7000 millisievert per kubikmeter om det är det. Jag kan säga fel om de annan mätvärde. Men så står det på mätaren. Så mycket är i huset. Och på mätaren då är det ett antal lampor. En grön lampa, en gul lampa och tre röda. Och sista lampan så står det, under den så står det extreme. Och det är extreme i lägenheten. Och när jag ligger och sover där 2-3 nätter så kokar det i huvudet. Jag känner att det kokar i huvudet.
Får panik.
Ja, och då i alla fall så får jag... Då pratar jag med han som är min kund som håller på att jobba med det här. Och då har han visst gardiner med behandlade gardiner. Jag vet inte hur de behandlar dem. Det är med någon silverjon eller någonting och sånt där. Då har han baldakin, en ställning man kan ställa runt sängen med tyger som hänger ner. Och när jag slår upp den i mitt hem så ser jag att då har jag 4 ungefär i mätvärde där. Istället för 4000 till 7000 när jag är i den där balkinen. Jag har ett rum som jag gjort ordning till min dotter som har en liten hund. Mm. När hon kommer dit ska sova i det rummet hon har fått utav mig då, så kan hon inte sova där. Hunden kan inte sova. Hunden vägrar och den vill hoppa in i baldakinen och sova hos mig. Det kan ju vara mysigt för den kanske tycker om mig, tänker man. Men när jag mäter i hennes rum så är det ju så extremt i hennes rum. Och då går jag och köper gardiner och hänger upp på hennes väggar. Då blir det okej i det rummet. Och då går hunden och sover med henne och hon kan sova i det rummet.
Det är sjukt.
Ja, då undrar man ju, oj. Och när jag tar den här apparaten och åker iväg och ska träffa lite vänner runt om i stan och så. Då ser jag att alltså, det är ju hemskt vad vi gör. Det är klart att det påverkar oss människor, de här bestrålningen som kommer från de här 3G, 4G, 5G-näten. Och folk vet ju inte hur det där. Men det går ju att mäta sig till och kanske göra någonting åt det. När jag år 99 var i London och pratade med en som var kund inom det här, då sa de så här: vi har ett institut i London som man får ansöka om att ha en sändare, och då fick man berätta vilket sändningsområde den här sändaren skulle ha. Och så kommer en annan operatör som ber också om att få sända. Och då har de en mätstation där ute där de ser att nu börjar det bli för mycket på en viss plats. För det överlappar de här sändningsvägarna då. Och då får de inte ta mer sändare som slår på de områdena. Men i Sverige gör vi inte så. Vi låter varenda operatör bara sätta upp sändare hur som helst. Och det, ja, alltså, och då har jag ju lånat ut den här mätaren till goda vänner som bor inne i stan. Då ser de att det är högt inne i lägenheten, fast inte i sovrummet som de har in mot innergården. Men då kanske de har barn. Då har en av mina vänner ett barn som sover i en av rummen. En liten tjej som inte kan sova, mår inte bra. Och då mäter man det rummet, så är det så här extremt i det där rummet. Och har de satt upp nu gardiner där, så kan ungen sova den och må bra. Helt plötsligt. Mm. Så att vi vet ju inte riktigt hur mycket vi tål, beroende på hur starka vi är kanske. Men det belastar kroppen förstås.
Mm.
Så det kan vara bra att veta, hur är jag belastad med sånt här? Kan jag göra någonting åt det lite enkelt? Ja eller nej. Men det är värt att titta på. Jag är ju intresserad av vad som kan påverka våra människor.
Mm.
Jag har en elev som finns uppe i Kramfors. Och han ringer mig eller skriver på vår gruppchatt. Idag har det varit 10 stycken gubbar som skriker att man har så jäkla ont i ryggen uppe i Kramfors. Och vad som har hänt då där uppe är att de hade testat 5G-nätet där uppe.
Aha.
Ja, och då hade de fått ont i ryggen. Så är man lite belastad någonstans och blir utsatt för mer belastning, så är det ju oftast sina svagheter som dyker upp.
Då börjar man få ont.
Ja, kanske man får ont, ja. Och det kanske man inte kan tänka på. Vad fan, nu har de slagit på 5G-nätet här. Liksom.
Nej, det kanske inte är första man.
Nej, precis. Det är kanske inte så man tänker. Men vi blir belastade hela tiden utav vår miljö. Och vi måste se till att vi sköter oss så pass bra så vi tål vår miljö, annars blir vi sjuka.
Mm.
Och det vad man ska göra då för att sköta sig, för att tåla vår miljö, är att se till att man får rätt perfekt mat i sig. Men det är svårt med mat. Därför så har jag tagit fram bra tillskott som är fantastiska just för att hjälpa kroppen med, och hjälpa kroppen att ta fram det som behövs, det som fattas.
Mm.
Som är uppsatt på bär och växter. Inga tillsatser som inte stämmer för kroppens näringssystem. Inga kapslar som är bara kapslar bara för... För att allting man stoppar i sig dagligen, minsta lilla som är fel och man äter varje dag så kommer det slå på ett system och då blir du sjuk i det området till slut.
Mm.
Så tyvärr så måste vi, som jag ser idag, komplettera vår kost mot den miljö vi lever. Tyvärr.
Mm. Då är det bra att ha kosttillskott som funkar. Så.
Ja, alltså man ska ju vara säker på att det här är någonting jag behöver och att det inte belastar kroppen någonstans. Det ska ju helst vara behov på det också.
Mm. Ja. Så om man tycker att det här låter intressant, jag kör ju själv dina kosttillskott, Freeway. Var hittar man det någonstans?
Ja, det finns ju på vår hemsida att köpa från Kilman Health.
Mm.
Det går ut på nätet, det finns vissa hälsokostbutiker som säljer det. Alla terapeuter som är utbildade av mig säljer dem också. Men det går att köpa på vår hemsida.
Mm.
Och där finns lite förklaringar kanske vad man vill och behöver ha. Är man väldigt intresserad och veta exakt vad man ska ha, då finns det så man kan köpa sig en liten tid för att se vad har jag för behov på, mot den miljön jag lever i.
Mm. Ja, då kan man få mer
exakt liksom. Annars vet man ungefär vad en människa behöver i grund, så att säga.
Just det. Vad är det i grund då, om man skulle säga?
Ja, först och främst tycker jag att man ska hjälpa levern att hantera miljögifter. För alla vi får i oss miljögifter. Så det finns en produkt som heter GLOW, GLOW, som är baserad på växter och bär som just hjälper leverns faser för att hantera miljögifter. Den tycker jag är bra. Och då ser man att ett barn kan ju ligga rätt lågt i dos, men en vuxen människa... Jag själv äter 8 kryddmått 4 gånger per dag för att få i mig det jag behöver ha för att mot den miljö jag vistas i. Där ser man att det är rätt normal nivå på en man 80 kilo uppåt där. Lever man väldigt exemplariskt med att äta bra mat och på olika sätt vis kan man kanske sänka den dosen lite grann. Men från 5 en tesked upp till 8-10 kryddmått, så är det ungefär 3-4 gånger per dag är det man behöver ha.
Just det. Jag behövde 7.
Ja, du behövde 7. Jag behövde 8. Så du har en bättre lever än vad jag har.
Ja, men jag är några år yngre också. Ja. Får vi ta in en beräkning, tror jag.
Kanske. Mm. Ja. Man ser att det är väldigt många unga människor som har väldigt problem där man redan belastats utav. Man har fötts med det, vad mamman har givit en från början, och sen kanske man har genetiskt svårt att hantera miljögifter och sånt, och så lagrar man in de här sakerna, så blir det en massa konstiga fel.
Precis, så det, åldern är inte den.
Nej, och man kan ju få alla möjliga konstiga tics utav att det blir så här. För som jag sa, det så lagras det in i fettceller, och så kan det bli fullt, börja läcka. Läcka på nervbanan som kan styra vissa funktioner, som gör att man kan få alla möjliga konstiga fel. Allting från epilepsi till vad som helst.
Ja, det låter inte som att man vill ha det, alltså, eller att det kan, att man skapar risk för sånt.
Nej, som ung så tycker man att man är oförstörbar, men man hela tiden utsätts för de här gifterna, så till slut slår det över förr eller senare. Och idag, som sagt, får var tredje människa cancer idag. Varannan människa har hjärt- och kärlsjukdomar, och så finns det en drös med sjukdomar idag. Och jag tror att det var, om jag inte missminner mig, år 1900 så var det en av 40 som fick cancer. Man kanske hade lite svårare att läsa av sånt där, men en av 40 tror jag att fick cancer i början på 1900-talet.
Oj, det är ganska mycket på.
Ja, och idag var en av 3, och det växer. Man misstänker snart att det kommer vara en av 2 som får cancer i sin livstid. Ja. Och det är ju för att vi belastar oss mycket med massa gifter, till slut så blir man så försurade vävnader också, så kroppen kan inte hantera, och då börjar cellerna mutera och blir massa konstigheter.
Ja, det låter inte bra. Vad är den största anledningen då, tror du? Att det är...
Ja, vi äter fel mat mot den miljö vi lever i.
Ja. Det är största...
Ja, vi förgiftar ju vår lilla värld, och allting som vi förgiftar världen med kommer till slut in i näringskedjan, så äter vi det här och
Vad tror du man kan hitta bra mat då? Alltså
man ska ju äta ekologisk mat. Kroppen väljer alltid hellre en ekologisk vara än icke-ekologisk vara. Sen om en rutten ekologisk vara är på matbordet, så kan man ju inte äta den kanske. Då kanske det är bättre med en besprutad. Men kroppen visar alltid klockrent att den vill hellre ha en ekologisk vara som inte är besprutad. Den kan ha växt upp med dåligt vatten och allt möjligt sånt där, men det ska inte vara besprutningar i. Bär eller frukt och bär och sånt där är ju intressant. Det finns en 200-gradig skala man läser av hur mycket bären utsätts för eller tar upp utav det de utsätts för. För vi odlar ju saker, och då besprutar man för att ta död på ogräser eller insekter. Och då har man 200-gradig skala, och jordgubbar ligger på 178. Jag äter aldrig en jordgubbe som inte är ekologisk. Aldrig i livet, för de är giftiga.
Typ.
Och vindruva är 134. Och sen kommer andra saker under ytan. Men den skillnaden är det. Så jag äter ju oftast inte någonting som egentligen är icke-ekologiskt. Men om man väljer att äta frukt och bär och sånt där, så ska man ju tänka sig för att jordgubbar vet man är väldigt besprutade. Och jordgubbar har sugit upp väldigt mycket av det den besprutas av.
Ja, det är synd, för jordgubbar är ibland goda, tycker jag.
Ja, de är jättefina bär. Men tyvärr så ska man tänka sig för där och be och kräva. Och det är, om vi människor börjar kräva och sånt, så kommer det börja säljas mer sånt förstås.
Ja, och det är ju vi som visar marknaden.
Precis, så är det.
Det är bara att man förstår det. Eller att konsumenterna förstår det.
Ja, precis.
Till de sista frågorna då.
Ja.
Vad vill du lämna efter dig?
Jag vill lämna efter mig en förståelse hur fantastiska vi människor är. Och djur och växter och allting är fantastiskt. Att vi kan göra någonting åt det. Vi ska inte ha krämpor, vi ska inte ha sjukdomar. Det går att lösa problem. Men grunden är att vi måste äta bra mat. Och vi kan testa fram vad som är bra mat rätt enkelt. Och det vill jag lämna efter mig, så vi kan förstå att vi kan vara friska.
Okej, den sista frågan då. Hur tror du att man lever ett bra liv?
Ja, som jag försöker ju vara nördig i det där och titta på. För jag tror att man kan leva länge och vara frisk. 130-140 år tror inte jag ska vara ett problem egentligen att leva, bara man inte lagrar in massa gifter. Man ser det att man har ju tittat väldigt mycket på forskning, på att titta på gamla människor. Vad är det de gör som blir över 100 år då? Och de kan inte säga någonting som sticker ut. En del super, en del sköter sig, en del, ja, de ser ingen mönster i vad det är som gör att man kan bli över 100 år. Men alla tester säger, okej, de som har blivit gamla, de har en väl fungerande lever. Så är det någonting man ska göra för att bli gammal, att stötta sin lever och hjälpa den hantera miljögifter.
Där har vi
det. Ja, där har vi
det. Hur gammal tror du att det blir då?
Jag hoppas ju på att det jag gör är rätt. Och jag ser ju tendenser till det. Att jag gör rätt. Sen är det ju då, så ska man ju, som min mor, som har fantastiskt mor. Hon gick ju bort när hon var 91 år. Inte utan sjukdom, utan att vara tråkigt.
Ja.
Ja, hon ville stänga ner. Hon hade inga vänner att umgås med och hade tappat allting som var roligt i livet, så hon stängde ner. Hon åt inga mediciner, var frisk och kry, men hon ville inte leva längre. Så ha någonting som man ser fram emot, någonting som man är intresserad av, det är viktigt, och pyssla om sig. Då blir man gammal.
Där har vi receptet.
Där har vi det.
Precis. Ja. Ja, tack så mycket för att du var med. Delade din kunskap. Delade dina historier. Väldigt intressanta. Allt från Goitom. Stavhopparen. En av de snabbare killarna. Tack så mycket. Och jag tror att många kan ha nytta av det här. Och det som du pratade om. Tack så mycket.
Tack så mycket själv. Det är alltid trevligt att få vara med och träffa dig. Du är intresserad och det tycker jag är kul. Som sagt, jag vill sprida hälsa i världen och det är det jag brinner för. Tack.
Tack så mycket.
Tack.
Vad tyckte du om det här avsnittet? Vad tar du med dig från det avsnittet? Jag tycker det blev jäkligt bra, jäkligt intressant. Då jag är själv, jag är PT. Jag jobbar med hälsa både mentalt och fysiskt. Och det är klart, jag är så nyfiken och tycker att det här är så himla intressant. Och det finns så många grejer som Ulf pratar om som är viktigt att tänka på för sin egen hälsa. För vi utsätts som sagt för massa gifter i vardagen, kemiska parasiter. Första avsnittet pratade vi mer om parasiter, som var i avsnitt 35 och inte 39 som jag säger i samtalet. Vi utsätts för massa saker, både vår kropp, och då gäller det att vår kropp kan ta hand om det. Och mycket handlar om levern, som Ulf säger, att det är mycket, det är där allt blod ska renas och det hamnar massa gifter i blodet. Då är det viktigt att vi tar hand om just levern. Och kosten blir såklart påverkande där, att äta mer basisk mat som han säger. Jag kan fortsätta prata om det här i många, många minuter till, men jag tänker att jag ska hålla det ganska kort. Jag hoppas i alla fall att ni gillade det avsnittet och att ni förändrar någonting i ert liv som ni kan implementera. Man inte göra världens omställning, men man kanske ändrar lite sin kost, man kanske kan börja med andra kosttillskott och fundera på vilka kosttillskott man behöver också. Det är jäkligt viktigt också, att ta en massa onödiga kosttillskott. Men om ni gillade avsnittet, så dela jättegärna med era vänner, ert nätverk, och låt både mig och Ulf veta vad du tyckte om det här samtalet. Vill du ha hjälp av Ulf, gå in på kilmanhealth.com. Där kan du få hjälp av antingen Ulf eller några av hans andra terapeuter. Som sagt, hoppas ni har en grym vecka. Ta hand om er själva och må bäst.